Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Warning for extremt rasistiska uttalanden från slutet av 1800-talet. Människor i slutet av 1800-talet hade ofta synpunkter som idag skulle kategoriseras som väldigt rasistiska. Jag har vidtagit några åtgärder för att minska hur mycket rasism som folk uttrycker i det här avsnittet, men det var en helt annan tid. Det ursäktar inte deras rasism, det här är bara en varning. Så att ni känner till det här innan ni börjar lyssna. Det här är ett rasistiskt massmord. Den upprörda lynchmobben sökte genom fängelset efter fler italienare. Bland fångarna fanns Antonio. Han hade försökt gömma sig i samma rum som sin son. Lynchmobben hittade Antonio men inte hans son Gaspare. Gaspare har senare berättat att han hörde skottet som tog livet av hans pappa. Frukthandlaren Josef tänkte inte dö utan strid. Han beväpnade sig med någon form av tillhygge. Lynchmobben skrattade åt honom och hånade honom. En av de respektabla medborgarna i New Orleans sköt Josef med ett direkt dödande skott i huvudet. Josef var den enda av dem som dog i massmordet som inte var sicilianare. Hans familj var ursprungligen från Rom, men han var född i Louisiana. Massmördarpodden, USA:s värsta lynchning, eller? Det här avsnittet har skrivits av mig, Dan Hörning, och med ljudet står Emil Drugge. Ja, det är jag som skriver. Jag har skrivit det som en del av skrivövningen NaNoWriMo. Varje år i november sätter jag mig och skriver 50 000 ord. The National Writing Month of November. På nanorimer.org kan ni läsa mer om det. Det är en jättebra övning om ni vill skriva. Den är till för att folk ska skriva all text de behöver för att ge ut sin första roman. Men jag använder NaNoWriMo och november som en skrivövning för att kunna hålla mina skrivarskills ajour så att jag kan vara en bra redaktör för de andra manusförfattarna. Jag lägger en länk till NaNoWriMo i texten till det här avsnittet. Jag nämnde det här massmordet kort i seriemördarpodden i avsnitt 138 när jag tog upp yxmannen i New Orleans. Massmordet inträffade 27 år innan yxmannens första mord och det kan mycket väl ha någonting med fallet yxmannen att göra i och med att det tydligt visar rasismen mot de offer den okände seriemördaren yxmannen föredrog, nämligen italienare. Det här avsnittet handlar som sagt mycket om rasism och den är riktad mot italienska invandrare i USA på 1880-talet. För att ingen ska ta illa vid sig och skällsorden har jag valt att ersätta orden som verkligen användes med ett helt påhittat ord, harpas. Som ni hör termen harpas betyder alltså ett slanguttryck som var nedlåtande mot italienare på 1880-talet i USA. I slutet av 1800-talet växte fördomarna mot italienare i USA. Anledningen var den stora tillströmningen av just italienska invandrare. Skälet att det kom så mycket italienare till USA var att det fanns ett stort behov av billig arbetskraft. Det behovet uppstod när slaveriet avskaffades efter det amerikanska inbördeskriget. De före detta slavarna föredrog ofta att skaffa små gårdar som var deras egna och inte arbeta för sina före detta ägare, alltså storbönderna och plantageägarna. Många europeer uppmuntrades därför att invandra till USA. Italienare i allmänhet och sicilianare i synnerhet flyttade till den amerikanska södern. Sicilien och södra Italien var fattigt och USA verkade vara en fantastisk plats full av möjligheter. Sockerplantagerna speciellt ville ha arbetare som var mer medgörliga än de afroamerikanska före detta slavarna. De italienska invandrarna kom huvudsakligen till Florida och Louisiana, men många kom också till Massachusetts i norr. I Louisiana ligger New Orleans och den här historien utspelar sig just i New Orleans. Delstaten Louisiana ligger i södra USA. 1890 bodde det över 242 000 människor i New Orleans. Det var då USAs 12:e största stad enligt biggestuscities.com. Det här var lite New Orleans storhetstid. Idag är det den 50:e största staden på samma lista med 390 000 invånare. Så tillväxten i New Orleans har inte alls varit lika stor som i många andra amerikanska städer. Louisiana drog till sig fler italienska invandrare än någon annan delstat. Cirka 64 000 människor utvandrade från Italien till Louisiana mellan 1860 och 1920. New Orleans var sedan i slutet av 1800-talet en smältdegel av olika kulturer. Staden var och är känd för sin distinkta musik, mat och dialekt. Den berömda festivalen Mardi Gras fanns redan i slutet av 1800-talet. Faktum är att den hölls redan 1699 i någon form. Italienarna fick alltså jobb i det nya landet och sen skrev de hem till Italien, särskilt Sicilien, och berättade det för sina släktingar. Varav många då valde att flytta till USA, de också. Behovet av arbetskraft var enormt. På 1880-talet anlände tusentals italienare till New Orleans varje år. Många av dem bosatte sig i franska kvarteret, som några år efter vår historia utspelar sig också blev känt som Lilla Sicilien. Vi ska tala mycket om rasism mot italienare i USA i slutet av 1800-talet, men den här rasismen var huvudsakligen riktad mot italienare som kom från södra Italien och speciellt Sicilien. Rasismen var värre i södra USA. En vanlig åsikt var att människor från södra Italien inte riktigt var vita. Att de var svartmuskiga och någonstans halvvägs mellan afroamerikaner och riktiga vita människor. USAs invandrarverk gjorde inte saken bättre eftersom deras officiella ståndpunkt var att norritalienare var en annan ras än syditalienare. Sicilianska män utgjorde bara 4% av den manliga befolkningen i Louisiana, men de utgjorde 40% av offren för lynchningar. De flesta lynchningar under 1800-talet drabbade afroamerikaner, men innan italienarna kom var de flesta vita lynchoffer irländska katoliker. Att vara katolik var alltid lite suspekt i ett land som hade grundats av protestanter. De flesta italienare var också katoliker. Irländarna blev ganska nöjda när rasismen riktades in mot italienarna istället. Och märkligt nog är det inte helt ovanligt att det är just invandrarna som var de senast drabbade i USA som blir de mest rasistiska när nästa våg kommer. Irländarnas egna rasism riktades nu mot italienarna och givetvis också mot afroamerikaner. Alla är rasister mot afroamerikaner på den här tiden. Och nu var alltså huvudsakligen italienare som kom till Louisiana genom invandring. New Orleans borgmästare Joseph Shakespeare, ja han heter faktiskt så, fick frågan om invandring var bra eller dåligt för New Orleans. Borgmästare Shakespeare svarade, citat: "Vår stad har dragit till sig de värsta klasserna från Europa, folk från södra Italien och från Sicilien. Det är de lataste, elakaste och värdelösaste människorna i vårt samhälle. De är vidriga och deras hem är lika smutsiga som deras stinkande kroppar. Det är italienarnas fel att sjukdomar sprids så lätt i vår stad. Italienare har inget mod, ingen heder, de kan inte tala sanning och de har ingen som helst stolthet. De struntar i Gud och de har egentligen ingen av de egenskaper som en god medborgare bör ha." Slut citat. Och det var alltså ett offentligt uttalande från borgmästaren i New Orleans. Joseph Shakespeare var borgmästare 1880-1882 och 1888-1892. Han förlorade valet 1892 just på grund av att väldigt få italienare röstade på honom. I valet innan, alltså 1888, gick det mycket bättre. Shakespeare ställde upp som reformkandidat. Han fick stöd av den konservativa eliten och han vann valet över sin motståndare, domaren Robert Davy. Shakespeare fick 23 313 röster och Davy fick bara 15 635. Nästan 39 000 personer röstar alltså i borgmästarvalet. Kampanjledare för Shakespeares valkampanj var en advokat som hette William Parkerson. Kom ihåg honom. När man skulle lämna in sin röstsedel vid borgmästarvalet i New Orleans 88 stötte man ofta på beväpnade män. De kom från båda kandidaternas läger. Inget massmord inträffade. Shakespeare vann valet. Efter sin valseger tog Shakespeare tag i alla reformer som han hade lovat. Han arbetade med att förbättra New Orleans gator. Shakespeare var borgmästaren som introducerade elektriska gatlyktor och spårvagnar i New Orleans. Han tog också tag i stadens skulder. Han började bygga en ny domstol och ett nytt sockenfängelse på Tulane Avenue. En annan reform var att Shakespeare ersatte den frivilliga brandkåren i staden med en yrkesbrandkår. Nu fanns det alltså heltidsanställda brandmän som skulle förhindra att New Orleans brann ner. Alla de här reformerna såg riktigt bra ut, men det största problemet i New Orleans var den korrupta poliskåren och den höga brottsligheten. Shakespeare insåg att han behövde en riktigt bra polischef för att kunna lösa dessa två gigantiska problem. Han utsåg därför David Hennessy till ny polischef i New Orleans. David Hennessy kom från en irländsk katolsk familj. Han var född i New Orleans. Hans pappa hade varit motståndskämpe under inbördeskriget och blev senare polis i New Orleans. Davids pappa sköts till döds i ett krogslagsmål 1869 av en annan polis. Året efter, 1870, blev David själv polis i New Orleans. Han var fortfarande bara en tonåring. Så han började som springpojke åt polisen. En dag när David fortfarande var tonåring stötte han på två fullvuxna tjuvar som var i full färd med att begå en stöld. Tjuvarna blev inte jätterädda för en pojke, men David Hennessy slog ner bägge två och släpade dem till polisstationen.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den händelsen väckte polisledningens intresse. David befordrades till patrullerande polis när han var 20 år gammal. 1874 inträffade någonting i New Orleans. Afroamerikaner i Louisiana hade fått för sig att de skulle utnyttja sina rättigheter och faktiskt rösta i valet. Det kunde inte många vita tolerera. Därför bildade de Vita Ligan en paramilitär terroristorganisation. Kärnan i Vita Ligan utgjordes av före detta sydstatssoldater som hade deltagit i Colfax-massaken 1873 i staden Colfax i Louisiana. Den massaken är ett helt annat massmord som kanske blir ett eget avsnitt i massmördarpodden framöver. De före detta sydstatssoldaterna massakrerade någonstans mellan 62 och 153 afroamerikaner, men det är en annan historia. Vita Ligan bildades 1874 och de började värva våldsamma män som tyckte att vit makt var en bra grej. Vita Ligan blev så framgångsrik att de tyckte att det var rimligt att helt enkelt genomföra en statskupp i New Orleans med hela 5000 beväpnade män. Ett regelrätt slag utkämpades inne i staden. Polisen och delstatssoldater kämpade mot ligan. Det gick inte så bra. Vita Ligan vann en övertygande seger och sköt ihjäl sammanlagt 60 polismän innan polisen flydde vilt från New Orleans. I 3 dagar härskade vit maktrörelsen över New Orleans innan den federala armén ingrep och tog tillbaka staden. En som slogs för Vita Ligan under statskuppen var den italienska amerikanen Joseph Masseca. Kom ihåg honom, Joseph Masseca. Eftersom 60 polismän hade dött under statskuppen fanns det nu massor med lediga jobb i New Orleans-polisen. David Hennessy hade överlevt och han blev nu befordrad till utredare. Vita Ligan hade fördrivits från New Orleans, men de hade framgångsrikt skrämt många afroamerikaner så pass att de inte längre vågade rösta. De kandidater som Vita Ligan ville ha vid makten, de fick faktiskt makten i Louisiana. David Hennessy, som var ganska mycket rasist han också, var mest intresserad av att göra ett bra jobb som polis. Och det gjorde han. Tillsammans med sin kusin Michael Hennessy och 2 privatdetektiver lyckades David Hennessy gripa den ökände italienske banditen, mördaren och flyktingen Giuseppe Esposito 1881. Esposito var efterlyst i Italien bland annat för att han hade kidnappat en brittisk turist och skurit av hans öra. Esposito utvisades till Italien där han fick livstidsfängelse. Polisarbetet gick alltså ganska bra för David Hennessy. 1882 var han kandidat till att bli polischef i New Orleans, alltså 6 år innan han faktiskt blev det 88. Den största konkurrenten vid valet 82 var en polis vid namn Thomas Devereaux. Under extremt oklara omständigheter utbröt en eldstrid med David och hans kusin Michael på ena sidan och motkandidaten Thomas Devereaux på den andra sidan. David och Michael sköt ihjäl Devereaux. Både David och Michael ställdes inför rätta för mord men friades. Men det blev lite svårt att bli polischef för David eftersom han faktiskt hade skjutit ihjäl sin motståndare. Av den anledningen lämnade David New Orleans-polisen och fick jobb på ett säkerhetsföretag som hyrdes in av New Orleans för att upprätthålla ordningen eftersom polisen inte klarade av det. När New Orleans hade världsutställningen 1884-85 var det just David Hennessy som var ytterst ansvarig för säkerheten. New York Times skrev om världsutställningen, citat:
David Hennessys väktare har fina uniformer och ser bra ut. De verkar också intelligenta och helt överlägsna New Orleans-polisen i allt.
Slut citat. Det var på grund av dessa bedrifter som den nyvalde borgmästaren Joseph Shakespeare utsåg David Hennessy till polischef i New Orleans 1888. Tidningarna skrev att David Hennessy skulle få ett tufft jobb som polischef eftersom polisen i New Orleans var, citat, inkompetenta och korrupta. New Orleans har alltid varit en våldsam stad och är än idag en av USA:s farligaste städer. Men det var ännu värre på 1800-talet. Rasmotsättningarna och ekonomiska ojämlikheter har ofta varit bidragande orsak. Innan italienarna kom till Louisiana på 1850-talet hade New Orleans 8 gånger fler mord än till exempel Philadelphia. David Hennessy tog omedelbart tag i problemen. Han var en handlingens man precis som hans chef, borgmästare Joseph Shakespeare. Ett av David Hennessys stora problem var den växande italienska brottsligheten i New Orleans. Det här var innan maffian organiserades som den såg ut på Al Capones tid, men det var definitivt ett förstadie till maffian som organisation som härjade i New Orleans. Den italienska organiserade brottsligheten hade uppmärksammats främst på grund av en konflikt mellan 2 olika grupper av italienska invandrare. Den ena sidan leddes av Joseph Provenzano. Provenzano hade lyckats skaffa sig monopol på all frukthandel från Centralamerika. Han ägde fartyg som fraktade bananer, kokosnötter och ananas till New Orleans. Han kontrollerade också hamnarbetarna som lastade av frukten och sålde den. Men 1886 hade en annan italienare, Carlo Matranga, startat ett konkurrerande fruktbolag i New Orleans. Ja, det här har alltså att göra med fruktmaffian. Frukta fruktmaffian. Carlo Matranga erbjöd butiken i New Orleans bättre priser på frukt än Provenzano. Det kunde han göra genom ett avtal med fruktimportören Joseph Macheca. Ja, samme Macheca som hade slagits för vita ligan. Han var nu en av de rikaste männen i New Orleans. Butikerna köpte plötsligt all frukt från Matranga. Nu fanns det alltså ingenstans för Provenzano att sälja frukten som han fortfarande fick in från Centralamerika via andra importörer, och han ville definitivt inte sälja till Matranga. Matranga erbjöd löjligt dåligt betalt för all Provenzanos frukt. Och så startade fruktkriget i New Orleans. Matrangas och Provenzanos anklagade varandra för att vara organiserade brottslingar, och de använde ett nytt ord, maffia. Det var inte många i New Orleans som inte hade italienskt ursprung som visste vad ordet maffia betydde. Matrangas och Provenzanos försökte också stämma varandra. Historiker har anmärkt på att det här inte var någonting som maffian verkligen skulle göra. Den riktiga maffian talade aldrig om maffian. Riktig maffia hade för vana att aldrig tjalla på varandra. Riktig maffia stämde inte varandra. Den 6 maj 1890 slog Provenzano tillbaka. Beväpnade män öppnade eld mot 7 hamnarbetare som lastade av frukt åt Matranga. Hamnarbetarna var märkligt nog beväpnade och besvarade elden. Resultatet av eldstriden blev flera dödsfall. Den 7 augusti 1890 ställdes 7 män som jobbade för Provenzano inför rätta i New Orleans. De dömdes för mordförsök. De överklagade omedelbart, och den andra rättegången fastställdes till den 22 oktober 1890, alltså 2,5 månader senare. New Orleans-polisen med sin chef David Hennessy i spetsen tog tydligt parti för Provenzano-familjen. Det kan ha haft någonting att göra med att Provenzano även drev bordeller i New Orleans som han betalade David Hennessy för att beskydda. David erbjöd sig att vittna till förmån för de anklagade. David Hennessy var mycket högljudd om sitt ställningstagande och lät sig intervjuas av tidningarna. Polischefen David Hennessy hävdade inför reporterna att hans utredare hade upptäckt att det fanns någonting som kallades för maffian. Han sa också att det var familjen Matranga som hade importerat italienska och sicilianska brottslingar till Louisiana. Provenzano var alltså enligt David Hennessy en hederlig frukthandlare medan Matranga var djävulen själv. David Hennessy hävdade att det fanns fler än 100 yrkesbrottslingar som arbetade i hamnen, men nu skulle polisen och rättsväsendet i New Orleans sätta stopp för den organiserade italienska brottsligheten. När tidningarna frågade om polischefens vittnesmål faktiskt skulle vara nog för att fria de mordanklagade berättade han att han hade bevis som kunde styrka det han påstod. Men han ville inte uppge vad exakt dessa bevis bestod av. Runt 23-tiden på kvällen den 15 oktober 1897 dagar innan rättegången gick David Hennessy hem från polisstationen tillsammans med sin kollega, kommissarie William O'Connor, även han en irländare. De båda männen promenerade. David svängde av mot Basin Street där han bodde med sin mamma, som alltså var änka sedan länge. O'Connor tog av på en annan gata. David Hennessy gick sällan hem ensam från jobbet. De senaste 3 åren hade han nästan alltid haft livvakter med sig, men inte den här kvällen. Den här kvällen var han fullständigt ensam. Ett okänt antal män, beväpnade med avsågade hagelgevär, dök upp framför polischefen. David Hennessy drog omedelbart sitt tjänstevapen. En eldstrid utbröt. David träffade som kula i levern och en annan kula krossade hans högerben, men han besvarade elden. Gärningsmännen flydde och David Hennessy stapplade efter dem. Han försökte fortfarande skjuta de som hade överfallit honom när han till slut kollapsade och föll till marken. Kommissarie William O'Connor hade inte hunnit långt när han hörde skotten och därför blev han förste polisman på plats. David ropade Billy, Billy! När O'Connor kom fram till honom sa David: "De sköt mig, men jag försökte skjuta dem så gott jag kunde." O'Connor svarade: "Vem var det som sköt dig, Dave?" Davids röst svek honom och Connor böjde sig framåt och David Hennessy viskade i hans öra: "Det var de där jävla Harpas." Gärningsmännen fanns inte kvar på platsen. Polisen inledde en utredning och David Hennessy fördes till sjukhuset. Flera avsågade hagelgevär hittades på brottsplatsen. Ett av dem var av en sort som var vanlig bland italienare enligt polisen. De lokala tidningarna skulle senare hävda att hagelgevären var importerade från Italien, men utredningen visade senare att de var tillverkade i USA. Flera av David Hennessys vänner kom till sjukhuset för att besöka honom. David var vaken i flera timmar. När hans mamma kom till sjukhuset vid 8-tiden på morgonen log David mot henne och sa: "Jag kommer hem till middagen. Det här kommer att gå bra." David Hennessy nämnde aldrig på sjukhuset vilka som sköt honom. Bara några minuter senare försämrades Davids tillstånd kraftigt och han avled strax innan klockan 9. David Hennessys döda kropp la sin öppen kista i stadshuset i New Orleans. Framför kistan stod en glasmonter med hans polismössa, hans bälte och hans batong. Tusentals upprörda New Orleans-bor processerade förbi och gav sin polischef en sista hyllning. När alla hade hyllat polischefen fördes kistan till kyrkogården i en stor procession. En orkester marscherade bredvid och spelade sorgemusik. David Hennessys begravning var den största i New Orleans sedan sydstaternas president Jefferson Davis hade begravts i staden. Polisens misstankar riktades omedelbart mot Matranga-familjen trots att en av Hennessys personliga vänner inom polisen vittnade om att tidningarna hade haft fel. David Hennessy hade inga bevis mot Matranga-familjen och han hade inte tänkt presentera några sådana bevis vid rättegången. Tidningarna i New Orleans behövde ingen utredning. Både Times Democrat och The Daily Picayune berättade glatt att det var Harpas som hade mördat polischefen. Och vi vet ju vad borgmästare Joseph Shakespeare tyckte om italienare. Han höll ett tal i stadsfullmäktige där han sa, citat, "Nu måste vi lära de här skurkarna en läxa som de aldrig ska glömma. Inget samhälle kan frodas när sällskap med mördare finns bland folket. En sicilianare som kommer hit måste bli amerikansk medborgare och stå till svars för sina synder inför den amerikanska lagen. Annars finns det ingen som helst plats för honom på den amerikanska kontinenten." Slutcitat. New Orleans stadsledning applåderade och de svor att de skulle straffa polischefens mördare. Enligt The Daily Picayune gav borgmästare Joseph Shakespeare order till polisen som lydde som följer. Citat. "Sök igenom hela staden, grip alla italienare ni ser." Polisen lydde sin borgmästare. 24 timmar senare hade 45 misstänkta gripits. Enligt boken Mardrömmen i New Orleans 1891 frihetsberövades hela 250 italienare. Notera att det fortfarande i vår berättelse är 1890. Vi har inte nått mardrömmen än. En plikttrogen utredare noterade att det inte fanns någonting överhuvudtaget som utpekade de flesta av italienarna som hade gripits som ansvariga för mordet. Till slut blev polisen tvungna att släppa en ganska stor del av dem. Alla italienare i New Orleans blev nu otroligt nervösa. Många vågade inte gå till sina arbeten på flera dagar. I New York fanns det dagstidningar som gavs ut på italienska. I Il Progresso Italo Americano fördömdes de engelskspråkiga tidningarna för att de förutsatte att italienarna faktiskt var skyldiga till mordet på polischefen. Tidningen startade en insamling för att finansiera bra advokater till de anklagade och de fick ihop en hel del pengar från italienska amerikaner i New York. Il Progresso Italo Americano hävdade att det som hände i New Orleans handlade inte om maffian. Det handlade om rasism mot italienska invandrare. Efter en tids utredning konstaterade polisen att det fanns 19 misstänkta som de på något sätt inte hade lyckats avföra från utredningen. Samtliga 19 åtalades för mord eller medhjälp till mord. De hölls utan möjlighet till borgen i socknens fängelse. Louisiana har ju socknar istället för counties som ni kanske minns. Det engelska ordet är parish. Carlo Matranga, Matranga-familjens ledare, åtalades för att ha planerat mordet. Skomakaren Pietro Monasterio greps för att han bodde precis mitt emot platsen där David Hennessy hade skjutits. Frukthandlaren Antonio Marchesi greps för att han var vän med skomakaren och han, citat, besökte skomakarverkstaden ofta. Även Antonios 14-årige son Gaspare Marchesi greps. Gaspare greps alltså för att han var son till en kille som ofta besökte skomakaren som bodde nära mordplatsen. Lite löst kan man tycka. Emanuel Polizzi greps för att en polisman pekade ut honom som en av männen som sprang från mordplatsen. Polizzi hade också ett kriminellt förflutet. Han hade dömts i Austin i Texas för att ha skurit en man med en kniv flera år tidigare. Övriga misstänkta var Matrangas vänner och hamnarbetare. Bland dem kan vi särskilt nämna frukthandlaren Antonio Scafidi och hamnarbetaren Bastian Incardona eftersom de kommer tillbaka senare i historien. Totalt var alltså 19 italienare som satt i fängsligt förvar. 5 av dem var åtalade för mordet, övriga var åtalade för medhjälp. Tidningen The Daily State skrev att de häktade, citat,
såg ut som skurkar och att de inte var riktiga italienare för de kom ju från Sicilien.
The Sun var övertygade om att rätt män hade gripits. De skrev citat:
"De fem som utförde mordet och de skurkaktiga hjärnor som födde den djävulska planen är bland dem som sitter anhållna."
Mordet på hans polischef var förstås ett stort problem för borgmästaren Joseph Shakespeare. Han höll ett tilltal till stadens befolkning där han informerade allmänheten om att, citat, "polischefen blev ett offer för siciliansk hämnd. Medborgare i New Orleans, se till att lära de här männen en läxa som de aldrig kommer att glömma." En 29-årig tidningsförsäljare som hette Thomas Duffy lyssnade på sin borgmästare. Den 17 oktober, bara 2 dagar efter mordet på polischefen, gick Thomas Duffy till polisstationen och sa att han var ett vittne som kunde identifiera gärningsmännen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
När polisen visade honom Antonio Scafidi drog Thomas Duffy fram en revolver och sköt Antonio i halsen. Antonio Scafidi överlevde attacken. Thomas Duffy greps och han dömdes senare för grov misshandel. Han fick 6 månaders fängelse. På sin egen rättegång sa Thomas Duffy, citat, "Ni får gärna hänga mig om bara en enda av de där jävla harpas dör. Det är allt jag bryr mig om." Borgmästaren utsåg en speciell kommitté, de 50-årskommitté, bestående av just 50 högt uppsatta icke-italienska medborgare i New Orleans. Flera av kommitténs medlemmar hade haft samröre med eller varit medlemmar i Vita Ligan under statskuppsförsöket. Historikern John Kendall går så långt som att beskriva de 50-årskommitté som en naturlig fortsättning på Vita Ligan. Uppdraget till kommittén blev att utreda om det fanns hemliga sällskap eller grupper av lönnmördare som hade svurit eder att inte lyda den amerikanska lagen. Kommittén skulle också ta fram nödvändiga och snabba metoder för att slita upp rötterna på dessa organisationer och till slut utplåna dem fullständigt. En av medlemmarna i de 50-års kommitté var advokaten William Parkerson, som jag nämnde tidigare. Det var han som var kontakten mellan kommittén och statsfullmäktige. Kom ihåg William Parkerson. Den 23 oktober, 8 dagar efter mordet på polischefen, publicerade de 50-års kommitté ett öppet brev till den italienska minoriteten i New Orleans. Brevet uppmanade italienarna att ange de misstänkta anonymt. Brevet slutade med orden, citat:
"Vi hoppas att vår uppmaning mottas av eder i samma anda som vi har utfärdat den. Vi hoppas att vårt samhälle inte kommer att tvingas vidta stränga åtgärder som kanske står utanför lagen. I så fall kan både oskyldiga och skyldiga drabbas. Det är upp till er italienare att förhindra det här genom att ge oss den information som vi behöver. Det kommer att avgöra er framtid."
De 50-års kommitté drev en parallell utredning vid sidan om polisens. De hyrde in 2 privatdetektiver som fick uppdraget att låtsas vara brottslingar. Privatdetektiverna sattes i häktet i sockenfängelset där de skulle försöka få de misstänkta italienarna att prata om mordet på polischefen. Hela den här listiga planen resulterade i 0 och intet. Emanuel Polizzi, han som hade utpekats av en polisman, sa visserligen några intressanta saker till privatdetektiverna. Det började med att Polizzi berättade att han var mördaren och att han tillhörde maffian, men det slutade inte där. Polizzi erkände fler brott som han omöjligt kunde ha begått. Privatdetektiverna kunde snart konstatera att Polizzi led av mental ohälsa och verkade kunna säga precis vad som helst. Tidningen i New Orleans hade redan bestämt sig om de 19 åtalade. De fick snabbt med sig tidningar i hela USA. Några exempel på löpsedlar. Citat.
Stor maffiaorganisation i New Orleans.
Och
1100 harpasbrottslingar.
Vilka de 1100 var framgick inte. Mordet på polischefen sammanföll med en allmän rädsla för utlänningar i hela USA. Invandrare hade en enorm påverkan på samhället vid den här tiden. Mellan 1880 och 1920 var 14% av alla amerikaner födda i utlandet. Det är väldigt nära siffran för 2010 som var 13%. Situationen var alltså ganska lik den idag. Amerikaner var rädda för invandrare, men de var speciellt rädda för italienare. Tidningarna gjorde i princip italienare synonymt med brottslingar. Tidningen Popular Science, som man då hoppas kanske skulle vara lite vetenskaplig, publicerar en artikel med rubriken, citat.
Vad ska vi göra med Harpas?
Journalisten påpekade att lagarna i USA inte var tillräckliga för att hindra kriminella invandrare från att terrorisera hederliga amerikaner. Det hjälpte ju inte ens att sätta dem i fängelse, eftersom det var mycket trevligare att bo i ett amerikanskt fängelse än att bo på Sicilien. Datum för den första rättegången sattes till den 16 februari 1891. 10 stycken av de gripna skulle åtalas senare. Återstod 9 som skulle ställas inför rätta den 16 februari. De 9 var 1. Carlo Matranga, alltså Matranga-familjens ledare. 2. Skomakaren Pietro Monasterio. 3. Frukthandlaren Antonio Marchesi. 4. Hans 14-årige son Gaspare Marchesi. 5. Emanuel Polizzi, han som led av psykisk ohälsa. 6. Frukthandlaren Antonio Scafidi, han som hade skjutits i halsen av Duffy. Antonio mådde nu mycket bättre. 7. Hamnarbetaren Bastian Incardona. 8. Josef Marcheka, tidigare medlem i Vita Ligan och också den rikaste italienska amerikanen i New Orleans. Och till sist 9. Frukthandlaren Antonio Bagnetto. Rättegången mot de 9 italienarna inleddes den 16 februari som planerat. Till domare utsågs Joshua Baker. Uppdraget att försvara de åtalade gick till försvarsadvokaten Lionel Adams. Adams var delägare i en lokal advokatfirma som heter Adams & O'Malley. Och han hade alltså fått bidrag från de här italienska tidningarna i New York för att sköta försvaret. Åklagare var Charles Lutzenberg. Det var komplicerat och tidsödande att utse en jury. Hundratals potentiella jurymedlemmar underkändes. De viktigaste kraven var att hitta jurymedlemmar som 1. Inte var emot dödsstraff, 2. Inte öppet hatade italienare och 3. Inte var av italiensk härkomst. Till slut utsågs 12 jurymedlemmar. Redan efter första dagen i rättegången var det tydligt att försvaret hade ett övertag. Bevisningen var svag och den var motsägelsefull. Mordet på polischefen David Hennessy hade utförts på en mörk gata, i regn, i dålig belysning, i en notoriskt korrupt stad. Ögonvittnena var opålitliga, ingen hade sett gärningsmännens ansikten. De enda identifieringarna hade baserats på gärningsmännens klädsel och att några av de misstänkta hade liknande kläder. Kapten William O'Connor, som alltså var den enda som hade hört David Hennessy säga att det var Harpa som hade mördat honom, han fick inte vittna i rättegången. Det gick alltså väldigt bra för försvaret till en början, men stämningen vände när 2 anställda på försvarsadvokatens firma greps för att ha försökt muta juryn. De friades dock senare. Rättegången pågick över 3 veckor. Vid ett tillfälle började Emanuel Polizzi klappa händerna högt, jubla och sen försökte han helt enkelt gå ut ur rättssalen. En vakt stoppade honom, men det blev mer och mer uppenbart att Polizzi led av mental ohälsa. Den 13 mars 1891 var juryn redo att meddela sitt beslut. Utanför, på gatan, hade en ilsken folkmassa samlat. New Orleans medborgare ville se polischefens mördare hänga. Folkmassan klargjorde med all önskvärd tydlighet att de inte skulle acceptera en friande dom. De skrek högt, citat, "Vem mördar chefen? Vem mördar chefen?" Juryn meddelade att Carlo Matranga och Bastian Incardona var oskyldiga med motivationen, citat, "Ingen som helst bevisning mot dem har presenterats under rättegången." Juryn meddelade också att de enhälligt hade funnit 4 av de andra icke-skyldiga. Dessa 4 var frukthandlarna Antonio Bagnetto, Josef Marceca, Antonio Marchesi och hans son, 14-åringen Gaspare. Josef Marceca var alltså han som var den rikaste italienaren i New Orleans och som hade varit medlem av Vita Ligan. Vad gällde de sista 3 åtalade hade juryn varit oenig. Några jurymedlemmar ansåg att de var skyldiga. Därför förklarades en så kallad mistrial, vilket innebar att hela rättegången mot dem underkändes eftersom juryn inte kunde enas. De 3 var alltså den mentalsjuke Polizzi, skomakaren Pietro Monasteri och Antonio Scafidi som Thomas Duffy hade försökt mörda. Resultatet var alltså att alla 9 åtalade friades. Polizzi, skomakaren och Antonio Scafidi fick beskedet att de skulle släppas omedelbart. De andra 6 kvarhölls på platsen. Åklagarens plan var att åtala dem en gång till senare, den gången för bakhåll. Åklagaren klargjorde att utan en mordom skulle ett åtal för bakhåll förmodligen inte gå så bra, men han ville i alla fall försöka. Diskussion uppstod och rätten fattade beslutet att alla 9, alltså även de som skulle släppas omedelbart, skulle kvarhållas i häktet. Utanför stod den upprörda folkmassan och väntade på domen. Domaren kunde höra folkmassan utanför. Han erbjöd jurymedlemmarna möjligheten att lämna lokalen via en bakdörr. Jurymedlemmarna avböjde och de gick stolta ut genom den stora porten till domstolen för att möta folkmassan. Massmördarpodden har en Facebook-sida. Gå gärna dit och prata om de olika avsnitten med mig och manusförfattarna. Om du vill önska ett speciellt massmord så gå till Seriemördarpoddens Facebook och klistrat högst upp finns där ett formulär. Det går även att hitta på min YouTube-kanal Dan Hörning. I det här formuläret kan ni önska specifika fall. När ni önskar formuläret så når det ett dokument som alla mina etablerade manusfattare har tillgång till. Det var så vi valde Jeffrey Dahmer som sommarspecial 2020. Och det här är absolut bästa sättet att tipsa oss om fall. Så om du vill höra om ett specifikt massmord, gå till formuläret tipsa oss där. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina poddar. Men ge mig alltså inte tips om fall där, för att det är manusförfattarna som väljer fallen först och främst. Och era tips når alltså hela manusförfattargruppen. Tack till Drugge för arbetet med ljudet med det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.